Halleluja. 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 Jag vill börja läsa från Filipperbrevet. Kapitel 2 och vers 9. Halleluja. Filipperbrevet. Halleluja. 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 Vers 9. Eller vi kan läsa från vers 1 där. Om det alltså finns tröst genom Kristus. Om det finns tröst genom Kristus. Om det finns uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns uppmuntran från kärlek och gemenskap från anden. Om det finns ömhet, halleluja. Om det finns medkänsla, halleluja. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Därför ska ni leva i samma kärlek. Eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse. Och förfänga. Var ödmjuka. Halleluja. Och sätt andra högre än er själva. Åh, underbart. Tänk inte bara på ert eget bästa. Utan också på andras. Halleluja. Man kan bara stanna där. Man behöver inte predika så mycket. Det här är så vackert. En poesi i sig själv. Halleluja. Så låt det sinnelag råda hos er. Som också fanns hos Kristus Jesus. Halleluja. Samma tankesätt. Samma sinnelag som var hos Kristus Jesus. Så ska samma sinnelag. Samma sätt att tänka. Samma sätt att leva ska också finnas hos er. Han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han var ödmjuk. Halleluja. Utan avstod från allt. Han avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt. Halleluja. Då han blev som en av oss. Han blev som en av oss. Han var Gud. Han ägde allting. Han skapade allting. Dig och mig. Men trots det så tog han ödmjukhetens manter. Och blev som dig och mig. Halleluja. Dig och mig. Och när han till det yttre hade blivit människa. Gjorde han sig ödmjuk. Och var lydig. Ända till döden. När han blev en människa. Så var han lydig. Halleluja. Är du och mig lydiga? Är du lydig? Jag är inte lydig hela tiden. Inte du heller. Halleluja. Så vi sitter i samma båt. Inte pastor Leif heller. Halleluja. Ingen av oss är lydig 100%. Men Jesus var det. Halleluja. Han ödmjukade sig. Halleluja. Tänk på den på den nivå han var. Gud till 100%. Och sen väljer han att bli en människa till 100%. Så att han kan vinna dig och mig. Halleluja. Och så när han blir en människa så väljer han att bli som dig och mig. Halleluja. Han kommer inte hit med en attityd av att haha, titta på mig, jag kan allting. jag är bäst. Nej. Han är ödmjuk. Halleluja. Hela vägen till döden. Döden på ett kors. Halleluja. Nu när vi talar om ett kors, kan vi tala om ett kors. Det ser fint så här. Det ser fint ut så här. Men ett kors, när man pratar om romarriket, ett kors var ett sätt att skrämma människor. Människor som var kriminella. Människor som inte lydde lagen. Människor som inte ville göra precis som kejsaren ville. Så var korset där. Korset var ett sätt för att straffa människor öppet. Och skrämma människor. Så att om det är han som hänger här på korset just nu, så kan det vara du som kommer att hänga där nästa gång. Om du inte lyssnar på vad jag säger. Och de som hängdes på korset, de fick dö ett brutalt död. Det var riktigt brutalt alltså. Så när vi sjunger om korset så ibland tappar vi det rätta perspektivet om vad korset handlar om. Och det är därför Bibeln säger när Jesus var nära på att gå till korset. Han grät och bad till sin far. Pappa Gud, jag ber att jag får slippa gå till korset. Jag får slippa, för att jag vill inte dö som de där människorna. Jag vill inte dö som de där kriminella. Jag vill inte dö som där andra människor, för de har gjort sig skyldiga till det här. Men jag är oskyldig. Jag är inte skyldig till det här. Jag är inte värd att gå igenom det här. Gud, jag ber att jag får slippa det här. Och han grät och grät och grät. Och pressen var så enorm alltså. Han var så pressad. Har du varit pressad någon gång av livet och omständigheterna? Du är så pressad så att du inte vet vad du ska ta vägen. Jag hade haft en kille som kom på min buss en gång och sa till mig att jag får såna här korta men väldigt intensiva ångestattacker. Och jag bara vet inte vad jag ska ta vägen. Jag vill bara slita sönder mig. Jag vill bara ta mitt liv. För det är så jobbigt. Har du varit pressad någon gång? Pressad av livet. Och du vet inte vad du ska ta vägen. Och det verkar som att de som är nära dig förstår inte riktigt vad du går igenom. Den smärta som du upplever på insidan. Du har blivit attackerad på något sätt. Kanske någon har sagt någonting till dig. Och du känner att hela världen, hela din värld håller på att gå sönder. Och det är så här det står om Jesus. Det var så svårt, så jobbigt. Och det fanns ingen annan väg för dig och mig att bli frälst. Det var bara genom korset. Och han gjorde inte det här, inte för att han var skyldig. Det var inte för att han hade syndat. Han hade inte gjort det. Han var oskyldig. Han var perfekt på alla sätt. Men Bibeln säger så här att det var på grund av dina missgärningar. och det var på grund av dina synder. Det var på grund av mina synder. Han gick hela vägen till korset. Och när han står inför Pilater, han står inför kejsaren, han ska sättas där på korset, så står han där ödmjukt som ett får som ska slaktas. Han är villig att gå hela vägen till korset. Och Bibeln säger så här. Eftersom han var redo att gå hela vägen till korset, blev korsfäst, då står det så här att det är därför Gud har upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Halleluja. För att all knä ska böja sig för Jesu namn. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herre. Halleluja. Hur fick Jesus ett namn som är över alla andra namn? Det var genom lidandets väg. Det var genom korset. Det är för att han hade ödmjukat sig själv. Halleluja. Finns det någon här som vill bli upphöjd av Gud? Jag vill också bli upphöjd av Gud. Finns det någon annan här som vill bli upphöjd av Gud? Halleluja. Då ska du ödmjuka dig. Halleluja. Då ska du vara beredd att gå lidandets väg. Halleluja. Så jag vill tala om det. Och jag är jätteglad att jag är här ikväll, pastor Leif. Jag är jätteglad att ni kommer hit ikväll. Och jag är jätteglad att se Ulla och Lars. De är som mina extra föräldrar. Det är på grund av dem så hamnade vi i Sävsjö. Så jättetacksam. Jättetacksam. Men låt mig fortsätta läsa lite Bibel till er. Det här var så, jag vill att ni ska stanna kvar där vi läste i Filipperbrevet. För att det var så fantastiskt. Men låt oss läsa lite grann från Jesaja 53. Halleluja. Jesaja 53. Halleluja. Halleluja. Det står så här i Jesaja 53. Vi läser från vers 1 där. Vem av oss trodde på det vi hörde? Vem? Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växer han upp inför oss. Som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Det här är en profetia som handlar om Jesus. Halleluja. Så Jesaja ser det här. Att här av vår Herren Jesus Kristus som är pinnad. Det fanns ingen skönhet på grund av det han gick igenom på korset. Det fanns ingen skönhet som drog oss till honom. Och våra blickar ville inte titta på honom. Det var så brutalt. Det var så brutalt så att du kunde inte ens se hur han såg ut. Det fanns ingen skönhet. Så sa, oh nej, oh. Han vill ju inte titta på. Oh, jag gömmer mig. Oh, det är så läskigt. Oh. Så där ska ingen människa se ut. Vi gömde våra blickar och tittade inte på honom. Inget utseende som tilltalade oss. Och du vet, vi, när vi ska träffa andra människor, så gör vi oss fina. Eller hur? Vi sminkar oss. Halleluja, vi gömmer om det finns någonting som kommer att ge en felaktig bild om oss. Så gömmer vi det. Vi vill se finare ut. Halleluja. Vi tar fina skor på oss. Vi tar fina kläder på oss. För att vi vill ha rätt intryck. Vi vill att människor ska få rätt intryck om oss. Att vi sköter om oss. Eller hur? Om det är parfym så sprayar du lite parfym så att du doftar gott. Du döljer ju svett. Jag tog ju lite deodorant så att ni inte känner min svett. Så att ni inte springer bort ifrån mig. Så att jag inte blir utkastad därifrån, utslängd. Eller hur? Annars blir jag utslängd och Leif säger att nej. Med den där lukten så vill jag inte att du ska stå på min plattform och predika. Så det är så här Jesus var alltså. Hans utseende tilltalade oss inte. Han var föraktad och övergiven av alla. Har du någon gång blivit föraktad av någon människa? Har du det någon gång? Jag har blivit föraktad en gång. Halleluja. Jag kommer ihåg när jag var en ung pojke. Jag flyttade hemifrån och skulle till en annan stad. Och jag skulle bo hos en familj där som hade sagt att de skulle ta emot mig. Och där skulle jag läsa musik och plugga lite grann och jobba i kyrkan. Ja, nu är det min fru som ringer här. Kanske mina barn vill säga godnatt. Så, jag ska stänga av ljudet här. Så jag kom dit. Och när familjen kom hem och såg mig att jag hade kommit till huset så bestämde de att nej, han ska inte få bo här. Så de tog mig, jag hade åkt många, många mil från mina föräldrar. De tog mig på en motorcykel med mina väskor och körde mig till pastorn. Så han ska vi inte ha. Och sen när jag kom till pastorns hus, pastorn var inte där. Så ska jag bara få bo där 2 dagar för där ska jag inte heller stanna. För de ska skicka mig tillbaka. Men sen kom pastorn hem. Och han är en herde som ser människor. Så när alla föraktade mig och ville skicka mig iväg så sa han, vänta lite. Han vill jag ha. Han ska inte åka hem en gång. Kanske han kan stanna här en månad. Och sen där hemma så hade man möte varje kväll. Bara familjen. Bara lov, sjunga Gud och lovprisa Gud. Så han hade en gitarr och där tog jag hans gitarr och sa att jag kan sjunga lite grann. Och så spelade jag som David. Och Guds hand kom där. Och den här pastorn sa att den här pojken går ingenstans. För han är min pojke. Och sen nästa söndag då. Jag är helt ny. Jag kommer till kyrkan. Så säger han inför alla. Att jag har fått en ny pojke. Hans namn är Amos. Han ska komma hit och sjunga för oss. I en jättestor församling. En församling på kanske 1000 medlemmar. Han banade en väg för mig där jag inte var värd alls. Och det är inte så många människor som får komma dit och sjunga och tala. För du måste bli riktigt känd. Men han såg någonting i mig som ingen annan kunde se. Och efteråt så blev den här familjen som kastade ut mig. Så att vi ville ha tillbaka honom. Men det var för sent. Så att bli föraktad. Tänk på Jesus. Han föraktas. Ingen vill ha honom. Och övergiven av alla människor. En plågad man. Van vid sjukdom. En som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Det fanns inget värde i honom. Du har lite värde i dig. Kanske du köper en ny bil och människor tycker att han är lite bättre. Du kommer med en fin bil och fina kläder. Och kanske du köper ett fint hus och du har ett bra yrke. Och du har ett värde. För vi människor har ett sätt att mätta andra människors värde. Vad jobbar du med? Jag är ingenjör. Jag är läkare. Han är värdefull. Och vad jobbar du med? Jag är sopgubben. Aha. Intressant. Du vet, vi har ju vårt sätt att ge andra människor sitt värde. Så Jesus fick gå igenom det här. Och kanske du har gått igenom en situation där människor har vänt sig ifrån dig. Du har upplevt att det är ingen som bryr sig om mig. Och kanske du känner att han måste ju prestera lite grann här. Så att människor får upp ögonen för mig. Om vem jag riktigt är. Och så var det inte med Jesus. Han behövde inte prestera. För att andra skulle tycka att han var värdefull. Så det var inget värde i honom. Övergiven. Alla vände sig bort ifrån honom. Han var föraktad. Utan värde i våra ögon. Och vers 4 det står så här. Men. Det här är så viktigt. Varför var han föraktad? Varför behandlades han som att han var en människa utan värde? varför människor föraktade honom och ville inte titta på honom. Det var våra sjukdomar han bar. Halleluja. Så när han hängde där, trött. Det var din trötthet. Utmattad. Vad utmattad han är. Det var din utmattning. Halleluja. Det var din cancer. Det var diabetes. Det var de som tyngde honom. Halleluja. Det var dina grejer. Halleluja. Och jag säger det. Det var våra sjukdomar. Det var inte fel på honom. Det var våra plågor han led. Halleluja. När han gick där och hade smatta. Det var dina plågor, det var mina plågor. Han känner att det gör ont. Det gör ont. Det gör ont i mig. Jag vill slippa korset. Nej. Gud. Jag som är Gud. Jag som har lämnat himlen. Jag som är så perfekt. Jag som är oskyldig. Varför måste jag tyngas av hans plågor? Varför ska jag bära hans utmattning? Men det var det. Det var det som tyngde honom. Och det står så här. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad inför alla människor. Naken hänger han där på korset. Och du har fina kläder just nu. Och du och jag, så att människor ser ditt värde. Men då när Jesus hängde där på korset, förnedrad inför alla människor. Det var din nakenhet som han badar. Så att Gud kunde klä dig i hans härlighet. Halleluja. Helt underbart straffad av Gud. Slagen, förnedrad. Han blev pinad för våra brott. Vi är alla brottslingar. Ingen av er här, oavsett vad du heter, oavsett vad du har jobbat med, oavsett vilken utbildning du har, du är en brottsling. Du är kriminell. Du är inte perfekt. Halleluja. Det var dina missgärningar som gjorde att han gick på korset. Halleluja. Så vi sitter alla i samma båt. Halleluja. Det är inte att du är mer värdefull och att du är mer värdefull än dig. Vi har alla samma värde och vi är alla skyldiga till samma brott. Och det är därför Jesus gick till korset, straffad, sargad för våra synder. Sargad för våra synder. Det var tungt. Det var tungt. Han tuktades för att vi skulle helas. Så att du skulle ha det bra. Är det inte gott det här nu? Han gjorde det just för din skull. Så att du skulle ha det gott. Så att det skulle gå bra för dig. Så när det går bra för dig nu, tacka honom för korset. Tacka honom, tack Jesus. Jag är inte värd. Jag är inte det. Det var mina missgärningar som gjorde att du gick till korset. Jag var skyldig. Jag var skyldig att bli straffad med döden. Men det var du som gjorde det. Och det står så här. Hans sår gav oss bort. På grund av hans sår så är vi helade. Han kommer läka dem. Till din trötta kropp. När du känner dig besviken av livet. Vi alla straffas av olika saker. Det finns ingen människa här på jorden som kan undgå det här. Vi alla kämpar med olika saker. Men tänk på att Jesus tog det. Just för dig. Just för mig. Han gjorde det. Och det står i vers 6 att vi alla gick vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Vi var alla ute och cyklade. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Halleluja. Så vi kan stanna där, men du kan fortsätta läsa sen när du kommer hem. Låt mig läsa er ett annat bibelord. I Matteus 16 och 24 versen till 25. Hur många av er här älskar Jesus? Halleluja, vi allihopa. Älskar du honom av hela ditt hjärta? Jag tyckte att det du sa, Leif, var jättebra här. Att Guds ord ska predikas från det här stället. Ska proklameras. Vi ska proklamera Guds ord. För Guds ord ger oss liv. Halleluja. Och vi behöver hans ord. Och det står så här i Matteus 16. Vi älskar Jesus. Och det står lärjungeskapets krav. Här kommer ett krav. Ett ord som vi svenskar inte gillar. Krav. Vad kräver du av mig? Då står det så här i vers 24. Är ni där? Matteus 16 kapitlet. Vers 24. Det står så här. Sedan sa det Jesus till sina lärjungar. Om någon vill gå i mina fotspår. Om någon vill följa mig, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Om någon vill följa mig. Vill du följa Jesus? Jag vill också följa Jesus. Då säger Jesus att man måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Halleluja. Så Jesus var beredd att förlora sitt liv. Och eftersom Jesus var beredd att förlora sitt liv, så fann han tillbaka sitt liv. Det är därför det står i Filipperbrevet att han ödmjukade sig och gick hela vägen till korset. Och på grund av det så gav Gud honom ett namn som är över alla andra namn. Så låt oss tala om korset. Vad betyder det här med att ta upp korset? Jag bara tänkte när vi läste det här från Isaiah 53. Att Gud lät Jesus gå till korset för min skull. Hänger ni med? Det var för din skull. Och Gud kommer att låta dig, när du är villig att följa honom, kommer att låta dig gå till korset för någon annans skull. Varför ska du ta upp korset och följa honom? Är det för att det är vackert? Det är inte för att det är vackert. Det är för att du ska ge ditt liv för dina bröder, för dina systrar. Därför läste vi i början av Filipperbrevet där om att inte vara självupptagen. Halleluja. Ska vi läsa det igen? Vi går tillbaka till Filipperbrevet. Filipperbrevet 2. Om det alltså finns tröst genom Kristus, tröst, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. I Kristus, i anden, så finner vi tröst. När vi är deppiga, när livet är tufft ibland, så kommer han med sin tröst. Han kommer med uppmuntran. Så vi känner oss uppmuntrade när någonting annat vill nedmuntra oss. Eller hur? Livet vill nedmuntra oss hela tiden. Och där finner vi gemenskap också från anden. Att vi är inte ensamma. Och om det finns omhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Vad ska vi göra, vi som kristna? Vi ska lyfta upp varandra. Vad är din uppgift som kristen? Att lyfta upp andra. Inte trycka ner andra. Det vill säga att när människor kommer nära dig så ska de finna samma tröst som Gud tröstar dig med. Du vet, människor som aldrig har blivit tröstade är inte så bra på att trösta andra människor. Människor som inte har gått igenom svårigheter i livet kan vara lite kaxiga och lite arroganta. Det är för att du inte blivit testad. Du har ju allting du behöver. Du vet inte hur det är att vara mig. Och du vet inte hur det är att vara min syster här. Det är därför vi kan sitta i samma kyrka. Vi kan tillhöra samma kyrka. Vi kan ha samma pastorn. Men jag kan gå bakom hennes rygg och svartmåla henne. För jag har inte varit där. Jag vet inte hur det är att vara henne. Men vet du vad det står i Bibeln? I Hebreerbrevet kapitel 4 där. Det står så här. Att vi har en överste präst som känner våra svagheter. Han har varit där du har varit. Han har varit där du går igenom just nu. Det är därför han lider med dig. Det är därför han kan ha en medlidande. För han vet precis hur det är att vara dig. Kanske jag missar dig. Kanske jag förstår. Kanske jag inte förstår hur det är att vara Leif. De utmaningar han går igenom. Kanske jag missar det. Men vet du vad, Leif? Jesus har varit där du är just nu. Han vet precis vad du går igenom. Han vet precis vad du behöver. Och det var för dina bador han gick till korset. Och det är därför du kan frimodigt gå till honom. För att finna nåd som kan hjälpa dig. Som kan bära dig. När du känner dig svag. Han har varit svag också. Han vet det. Hur det är att bära dina bador. Han vet ju det. Åh, det är tungt. Kanske du kommer till kyrkan. Eftersom du är pastorn. Du måste spela stark. Och inte visa till dina medlemmar att du är svag. Men vet du vad Paulus säger? Att jag har varit svag. Jag kämpar ju med någonting i min kropp. Jag kämpar ju. Han visar ju att han är en människa också. Det finns ingen här som är stark. Det finns ingen här som är perfekt. Vi är alla svaga. Vi är alla beroende av hans nåd. Och du vet, han har gått där för mig. Och det är därför jag kan frimodigt gå till honom och säga: Jesus, du känner mig. Du känner mig när jag är föraktad. Det var på grund av mig, Jesus, du blev föraktad. Du känner ju mig, du vet ju det. Nu är det människor som föraktar mig. Och Jesus säger: kom till mig, min pojke. Kom till mig. Jag har precis gått där du har gått just nu. Jag har precis gjort det där. Jag tog den där förakt. För din skull. Jag tog det där. Så var inte ledsen när du är övergiven. Och ibland, du vet, man kan sitta här. Och det känns som att det är så varmt. Och vi är alla syskon. Men det finns människor mitt ibland oss. Som går hem till sina hem just nu. Och känner sig väldigt ensamma. Trots att de är i kyrkan. Trots att vi sjunger samma sång, halleluja, och vi är syskon i Herren. Men det finns människor mitt ibland oss som inte får uppleva gemenskapen. Och Jesus säger: kom till mig. Och inte bara det. Och Herren uppmanar oss att samma tröst som du har fått någon gång. Samma kärlek som du har fått uppleva från Gud. Samma gemenskap som du har fått känna från Herren. Kan du ge det vidare till dina medmänniskor? Kan du ge det vidare till din syster? Kan du ge vidare det till unga människor som behöver tröst idag? Du vet, vårt land, människor lider av psykiska störningar. Inte bara där ute. Jag pratar inte om där ute. Människor i kyrkan. Människor i kyrkan som tar antidepressiva mediciner. Människor som upplever ensamhet, inte får uppleva gemenskap. Och så pratar vi om att vi vill ha väckelse. Människor ska komma till kyrkan. Vad ska de hitta när de kommer till kyrkan? Det finns inget liv i kyrkan. Det finns inget gemenskap i kyrkan. Vad ska de göra i kyrkan? Det är bättre att de fortsätter i sina nattklubbar där. Det finns lite gemenskap där. Livet är mera än att bara komma till kyrkan och sitta här och lyssna på Guds ord och gå hem. Det är mer än så. Om det finns gemenskap, om det finns tröst, om det finns kärlek från ande, om det finns omhet och medkänsla. Mina vänner, gör min glädje fullkomlig genom att ge det vidare. Genom att ge det vidare till andra människor. Genom att ge det vidare, vidare, vidare till våra äldre människor som är så ensamma. Vidare till våra ungdomar. Låt dem se att det finns någonting annorlunda. Att just det har fått uppleva tröst, uppmuntran, kärlek och gemenskap från ande. Halleluja. Och lyft upp andra människor. Högre, högre än dig själv. Högre än dig själv. Du vet, jag kör buss. Jag tar hand om människor. Någonting som jag är oerhört tacksam för. Men när min svärfar frågade mig första gången om jag skulle tänka mig att bli busschaufför, det var ett blankt nej. Det var inte det jag drömde om. Jag vill fortsätta vara pastor, för jag är pastor. Jag vill göra någonting annat. Jag vill fortsätta läsa och läsa och läsa och jobba internationellt och jobba med olika saker. Men kommer han att fråga mig att bli en busschaufför? Jag tänkte absolut inte. Inte för ett öre. Även om jag är fattig, även om jag behöver ett jobb, så ska jag absolut inte bli en busschaufför. Men sen blev jag en busschaufför. Jag ska inte dra hela historien långt, för att jag har berättat lite grann om det. Men det var någonting som hände några år innan jag blev busschaufför. Jag var en student, jag var på väg till skolan i Uppsala. Och jag hade så bråttom till skolan. Så jag sprang från lägenheten, och vi bodde nära en busshållplats. Väldigt nära. Och så du vet ibland så där när man går ut sista sekunden, va? Så jag kom ut och sen jag ser att några står där och väntar på bussen. Jag tänkte att ja, då hinner jag. Men då kommer bussen. Och så kommer bussen och tar upp resenären. Så jag springer efter bussen. Och så precis när jag kommer fram så stänger chauffören dörren och sticker iväg. Jag tänkte att kanske han hann inte ser mig. Jag springer till nästa hållplatsen. För de var såna tre stycken som var nära varandra. Och där var andra som satt och väntade på bussen. Och jag sprang dit. Jag var bra på att springa. Jag var i form då. Och så jag tog i allting jag kunde. Och sprang. Och precis när jag kom fram så stängde han dörren och stack iväg. Och sen tänkte jag, nu har jag min sista chans. Så jag sprang till nästa busshållplatsen. Och jag tog i allt jag kunde. Nu är min tunga nästan hänger ute som en hund. Alltså. Jag tog i allting. Jag sprang och sprang och sprang. Och precis när jag kommer fram så steg han dörren först och lämnade mig. Och jag bantar på bussen där. Han lämnade mig. Jag blev så ledsen. Jag blev så ledsen. Tänkte, varför lämnar han mig? Är han rasist? Så kan man tänka, va? Men jag tänkte inte så. Jag tänkte att varför lämnar han mig? Och det gjorde så ont. Och jag är så trött, utmattad. Att springa efter en buss. Men sen gick jag hem och tog en senare buss. Och kom sent till skolan. Och sen några år hade gått. Och sen började jag läsa till busschaufför. Då spelade Gud upp den här filmen. Av den andra busschaufför som lämnade mig. Trots att han såg mig. Och jag såg mig själv springa där. Hur jobbigt det var. Kämpigt. Och jag måste ta den här bussen. Men han lämnar mig ändå. Då Gud säger till mig att Amos. Jag var med den där gången. När den där busschauffören lämnade dig. Det var inte för din skull. Han lämnade dig. Det var för Uppsalas bonas skull. Han lämnade dig. För det finns så många människor som lämnas av chaufförer. Och chaufförerna bryr sig inte om resenärerna. Men jag lät dig gå igenom det där så att du fick känna smärtan. Hur det känns att bli lämnad. Hur det känns att ha en chaufför som precis stänger dörren framför din näsa. Och sticker iväg och inte bryr sig. Det var för dina resenärer som ska bli dina resenärers skull. Den där chauffören lämnade dig. Kan jag nu använda dig att visa min kärlek. Och visa min omsorg. Till Uppsalaborna och dina resenärer. Jag bröt upp. Och jag sa Gud, från dag ett när jag blir busschaufför. Så ska jag inte lämna en enda resenär. Som kommer och springer efter min buss. För jag vet själv hur det känns att bli lämnad. Och jag ska ge all kärlek, den kärlek som du har gett mig och den tröst som du har gett mig. Jag ska ge det vidare till mina resenärer. Så från dag ett, och jag jobbar även idag som busschaufför i Vetlanda här. Nu är det 12 år nu sedan jag började köra buss. Det finns inte en enda dag jag sitter bakom ratten. Inte ge mitt allra bästa till de som kliver på min buss. De är allt för mig. Jag är beredd att låta folk skratta åt mig. Du vet när jag började i Uppsala, folk började skratta åt mig. Varför ska du hälsa på alla som kliver på din buss? Varför ska du önska dem en bra dag när de kliver av din buss? Det här är löjligt. Så de skrattade åt mig. Och Gud sa, det är på grund av deras missgärningar. De skrattar åt dig. Låt dem skratta åt dig. Då bär du deras svagheter. Så jag lät människor skratta åt mig i Uppsala. I nästan 2 år. Jag lät dem snacka om mig. I nästan 2 år. Men Gud efter det. Vad gjorde Gud? Gav mig största genombrott. Gud botade människor. Jag pratade med Sveriges Radio. De ringde mig för några veckor sedan. Och sa att vi har inte glömt dig. För du är en man som gav allting för Uppsala. Vad är det jag försöker säga till er när vi försöker avrunda här? Är att Gud
Låt dig ibland gå igenom saker och ting så att du kan vara till en hjälp för någon annan. Så låt mig läsa det här bibelordet och sen ska försöka avrunda. Och det här, det gäller ju allting, även när du misslyckas i livet. Finns det någon som har misslyckats här? Finns det någon som har misslyckats här i livet någon gång? Nästan alla. Vi misslyckas. Vi har misslyckats i skolan ibland med prover och sen måste man göra om det igen. Det här från Lukas evangeliet 22, 31 till 34. Det står så här. Det här är Jesus som pratar till Simon. Simon! Simon! Se att Satan har begärt att få såla er som vet det. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Då säger Petrus till honom: Herre, men dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Starka ord, va? Det är som ett löfte Petrus ger till Jesus här. Jag ska gå med dig hela vägen till fängelse och till döden, även till korset. Jesus svarade: jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Det här är så intressant. För vi ser att djävulen har ett ont syfte med var och en av oss. Så ibland får han tillåtelse att såla oss som vet det. Ibland kan gå det riktigt illa. Även för kristna. Men det finns en enorm tröst att veta att Jesus har bett för oss. Har bett för dig och mig. Även när det går riktigt illa. Även när vi misslyckas ibland. Så har Jesus bett för dig och mig. Och då säger så här Jesus att när du kommer ju att misslyckas. Du kommer att förneka mig, jag vet ju det. Men när du har kommit tillbaka, när du har fått nåd igen, när Gud har förlåtit dig igen, när du har fått nåd igen, så jag vill att du ska ge samma nåd till dina bröder. Jag vill att du ska styrka dina bröder. Det vill säga att jag vill nu att du ska bygga andra människor. Halleluja. Så när du går igenom olika saker i livet, Gud vill använda dig för att bygga upp mig. Det är därför Gud lät mig gå igenom det där att någon annan stänger sin dörr framför mig och lämnar mig. Så att Gud kan använda det där för att jag ska ge upp andra människor möjligheter att kunna åka med. Hänger du med? Så när Gud lyfter upp dig och ger dig nåd, nu känner du att nu har jag kommit över det här, nu har jag kommit igenom, nu är jag starkare än någonsin, nu är jag gladare, nu är jag rikare, jag har allting jag behöver. Vad händer sen då? Det är att du ska lyfta upp andra människor som är där nere. Och vi vet ju att Petrus förnekade Jesus 3 gånger. Det finns människor mitt ibland oss ibland som, du vet, du får ett löfte att jag kommer alltid att vara med dig. Ring bara mig mitt på natten, vad som helst, vad du än går igenom. Jag kommer att finnas där för dig. Säg till bara när du behöver mig. Men är det verkligen så när det kommer i kritiska situationer? Du kan till och med räkna när du har haft en jobbig situation i ditt liv. Hur många av dina vänner var där för dig? Kanske inte så många. Men be för dem ändå. Ge dem en ny chans även när de lämnar dig. Och det var precis det Jesus gjorde. Att jag vet att du kommer att lämna mig, men jag kommer att be för dig. Och när du har kommit tillbaka, du ska styrka dina bröder. Så Jesus gick till döden. Vet ni vad som händer? Alla starka karlar, de lämnade honom nästan. De som sa att vi har muskler. Jag kommer att fighta för dig. Petrus gömde sig. Och vet du vad som hände när Jesus begravdes i graven? Det var kvinnor som gick till hans grav. De där som var svaga. Kvinnorna älskade Jesus innerligt. Och så jag vet att det är kört nu. Han är helt död nu. Det är slut. Men vi ska inte låta honom lukta. Vi ska gå med lite parfym. Så att vi täcker över hans doft. Det som luktar illa. Och du vet, ibland kan du och jag lukta illa också, som jag sa i början. Inte den här fysiska lukten. Men saker som gör att vi luktar illa, ingen vill ha med mig att göra längre. Och de som sa att vi kommer att vara där för dig och fighta för dig, ring mig när som helst, de är borta. Och sen kommer någon och säger, jag kommer att täcka dig. Jag vet att det här ser illa ut. Men jag ska inte lämna dig, jag kommer till din grav med lite parfym så att min Herre Jesus inte luktar illa. Och det var kvinnorna, och de kom, och när de kom så är ängeln där. Så vem letar ni? Letar ni den levande bland de döda? Och det här är ett budskap till dig. Så även om det luktar illa i ditt liv, Gud vill väcka upp dig. Vill väcka upp det som är död, det som har dött i ditt liv. Han vill väcka upp dig till liv igen. Och det kommer att finnas någon som är beredd att komma och täcka dig. Och så ska du också vara villig att komma med din godhet. Och täcka andras dofter också. Det som luktar illa. Det som har gått snett i andras liv. Så ska du vara beredd att vara där för andra människor. Och gör vi det så kommer vi att se väckelse i våra kyrkor. För folk kommer att se att det är äkta när man kommer till kyrkan. Jag behöver inte vara perfekt. Jag behöver inte komma hit och dofta gott. Jag kan komma hit när som helst. Hur jag ser ut. Men jag vet att mina bröder och systrar kommer att omfamna mig. och säga att kom tillbaka. Kom tillbaka. Våra ungdomar längtar efter det här. De längtar efter äkta människor. Människor som inte spelar teater. Du vet, i kyrkan vi spelar för mycket teater. Vi är inte äkta. Vi har inte mött den levande Jesus. Vi har inte varit där och fått hans nåd. Men när vi vet att vi själva har blivit förlåtna, så är vi beredda att förlåta andra. Det är ny tid nu för kyrkan. Det är ny tid nu för vår församling här, Pastor Leif. Det är ny tid. Låt människor möta äkta människor. Inte människor som spelar teater. Du behöver inte spela perfekt, för jag vet att du är inte perfekt. Du behöver inte spela stark, för jag vet att du är inte stark. Du behöver inte, du vet, ibland så vi kristna säger inte sanningen. Vi kan säga, hur är det med dig? Praise the Lord, prisa Gud, det allt är väl. Och du vet att det inte är väl, det står inte väl till med dig. Låt oss vara äkta och ge varandra ömhet och ge varandra kärlek och ge varandra gemenskap och lyfta upp varandra när vi är svaga. För vi vet att Jesus gjorde samma sak med oss. Halleluja. Tack Jesus. Tack för den här kvällen. Tack för ditt ord. Tack för det som du har talat till oss just nu. Jag prisar dig. Tack för att du har gjort allting för mig. När jag inte var värd att bli älskad, så älskade du mig. När jag inte var värd att bli kallad till Guds son, så älskade du mig. Och du gick hela vägen till korset. Och det var mina synder. Och det var mina missgärningar du tog på ditt kors. Halleluja. Du banade vägen för mig så att jag kunde ta emot din nåd. Halleluja. Och du vill att jag ska göra samma sak också. Jag ska bana en väg för andra människor. Jag ska visa godhet till andra människor. Jag ska visa samma kärlek till andra människor. Jag ska visa ömhet till andra människor. Jag ska visa vägen till dig till andra människor. Halleluja. Hjälp oss. Åh, hjälp oss, Herre. Hjälp oss, Herre. Hjälp oss. Hjälp oss att bära andras bördor. Hjälp oss att bära andra. Att sätta andra högre än oss själva. Att lyfta upp andra människor. Hjälp oss. Jesus, Jesus, hjälp oss, hjälp oss. Vi behöver dig, vi behöver dig. Åh, vi behöver dig. Vår kyrka, den här församling behöver dig. Den här församlingen behöver dig. Leif behöver dig. Hans medlemmar behöver dig. Vietlanda behöver dig, Jesus. Och du vill använda oss så att människor kan se dig genom oss. Så att människor kan se din godhet genom oss. Så att människor kan se den nåd du har genom oss. Hjälp oss. Småland behöver dig. Sävsjö behöver dig. Åh, vi behöver dig. Vi behöver dig ikväll. Vi behöver dig, vi behöver dig, vi behöver dig. Åh, kom till oss. Kom till oss. Och använd oss där vi är. Jag ger dig mina bussar. Jag ger dig min buss. Använd den som en plattform för dig att visa din kärlek. Använd den. Använd den. Använd den. Halleluja. Använd det. Låt varje människa som kliver på bussen, se dig, Herre. Se din nåd. Se din kärlek. Se din barmhärtighet. Och vi ger det vi har. Våra hus, våra bilar, våra ägodelar, våra jobb, våra arbete. Som en plattform till dig. För att visa, så att du kan visa dig själv. Till våra medmänniskor, till människor runt omkring oss. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. 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 Amen. Nu ska pastor Lef komma hit. För er som, jag vill inte säga så mycket i början. Om vårt barnhem. Men för er som vill se vad vi gör, så har vi en hemsida. Ni kan fråga om det, annars så kan ni skriva ner det. Där kan ni se bilderna. Vi har byggt ett väldigt fint hus. Och det kommer att bli riktigt fint hus. Och det ligger precis framför ett hav, Indiska oceanen. Så Gud vill att de här föräldralösa, hemlösa barn ska ha ett hem. Så ni kan läsa där, ni kan se bilderna. Annars så finns det här, jag har lite bilder på iPad, men det är jättesmått för er. Det är inte så mycket, ni kan inte se så långt. Men här finns det bilder, och tack för att ni vill ge, ni som vill ge, ni som inte kan, be för oss. Just nu behöver vi 150 000 för att huset ska bli färdigt. Det kostar över 300 000 att bygga svenska kronor. Och Gud har gett oss de pengar vi har behövt för att bygga. Så nu alla väggarna står färdiga, taket är klart. Och förra veckan började de dra in vatten och avlopp och el. Och det som kostar mycket pengar nu, det är vi behöver ett stort kök. Och golvet och lampor och allting. Men Gud är trofast. Han kommer att fullborda sitt verk. Och tack igen att jag fick komma hit, pastor Leif. Så tack för att ni kom hit. Låt oss gå ut och göra skillnad där vi är. Låt människor veta och se att vi är människor som är förvandlade. Och att vi är äkta också. Äkta människor. Halleluja. Var välsignad.